Hej och välkomna till avsnitt 1063 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Stimulanspaketet på 2 biljoner dollar för att bekämpa konsekvenserna av coronapandemin har nu både godkänts av representanthuset och signerats av president Donald Trump. Här följer en uppdatering tillsammans med min kollega Björn Nordström som också är befogad kritik till Marcus Oskarsson på TV4. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en ny uppdatering. Senast vi uppdaterade om det här, det var i torsdags, och då var det ju så att senaten just hade godkänt det här stora stimulanspaketet mot coronakrisen, och ja, det som hänt sedan dess är att både representanthuset har godkänt det och Donald Trump har signerat det. Han gjorde det igår. Och ja, kan du berätta något mer om det här nu sen senast?
Ja, så det var väl ingen större chock. Det var väl lite trassel där i representanthuset ett tag. Det var en republikansk representant som ville egentligen, tekniskt sett så på det sättet som omröstningen skedde i representanthuset får egentligen inte ske, för att man behöver vara, det kallas för quorum, det är att man måste vara det måste vara en majoritet fysiskt i representanthuset för att det ska räknas som en riktig omröstning och riktigt möte. Och det var det egentligen inte. Och en republikansk representant, och han sa att vi måste följa den lagen och regeln, just för att annars bryter det mot konstitutionen, va? Mm. Men så han kunde ha stoppat alltihopa, men det var beslutat att helt enkelt det blir för problematiskt om alla representanter då ska åka tillbaka. Och det var många som faktiskt gjorde, det var flera dussin representanter från olika ställen i USA som återvände till representanthuset just för att kunna lägga sin röst. Mm. Och det skapar lite problem. Men det slutar med att de behövde inte lägga någon slutig röst, utan man kan påskynda sånt här genom att skrika ut ja eller nej, med andra ord, vilken sida hörs mest, ja-sidan eller nej-sidan. Så att man lägger ingen formell röst, man bara gapar så högt man kan, och den som hörs mest, den vinner. Så det var lite grann som det var skedde förr i tiden, kan jag anta. Och taktiken var helt enkelt att vi har inte tid längre att börja följa alla lagar och regler. Vi har inte tid att lägga omröstningar precis på så som det ska gå till med alla tekniska detaljer. Vi måste helt enkelt få det här gjort så fort som möjligt så att Trump kan skriva på det, så vi sen kan aktivera det. Och det var precis det som skedde. Mm.
Jag såg ju den här presskonferensen då igår när Trump skrev under det här stimulanspaketet, och det var en bra ceremoni. Han förklarade att det här, nu sätter vi igång kampen mot coronakrisen. Men en intressant sak, det var att Nancy Pelosi var inte där, och jag läste på i det hela att hon och Trump har inte träffats sedan i oktober när de hade någon ordväxling om någonting, jag minns inte vad det var just nu. Och ja, han valde att inte bjuda in henne, så att det tyckte jag var lite, jag vet inte vad jag ska säga, det var kul tyckte jag. Men...
ja, det var väl inte helt förvånande. Jag tror inte att det här, vad ska man säga, amerikanska staten kommer ju inte fungera speciellt bra fram till valet, och sen får vi se hur valet slutar. Men Nancy Pelosi och Donald Trump kommer inte kunna samarbeta över någonting överhuvudtaget, tror jag. Utan det här var ett krispaket, va? Så att alla begriper väl att, det var ju det han nämnde förut, va? Politiskt sett vore ju ett självmord för Nancy Pelosi att inte gå med på det här. Mm. Men att det finns ju inte en chans att Pelosi kommer att göra någonting annat än att försöka bara sätta käppar i hjulet, även om USA skulle återgå till mer eller mindre det normala, vad det nu betyder i sammanhanget. Nej. Det jag också tänkte nämna med stimulanspaketet, som faktiskt är den första i amerikansk historia, hörde jag. Det är för första gången i amerikansk historia så finns det nu i det här stimulanspaketet då en lag som säger att om man är, med andra ord, en sjukskrivningslag, att du har rätt att vara hemma från jobbet och få helt betalt i 2 veckor. Och det har inte funnits i USA. Generellt sett så är det arbetsgivaren som beslutar om du får vara hemma med betalning eller utan betalning, hur det ska ske. Så det är faktiskt första gången i amerikansk historia när det faktiskt finns en lag som ger dig rätten att vara hemma om du känner dig sjuk i 2 veckor och få full betalning. Naturligtvis kommer ju pengarna då från stimulanspaketet då, från staten, men det är i alla fall en historisk händelse att du har nu ett sjukvårdsavtal i det här, där du kan vara hemma med full betalning från jobbet.
Mm. Men tror du att det här kommer på något sätt att, alltså, kommer det här verkligen att hjälpa i kampen mot coronakrisen, de här sakerna? Kommer det att ge effekt?
Ja, så det här är ju det trixiga, va? Jag menar, varje person ska ju nu då få, om man är vuxen, och sen så finns det ju då gränser för en maxgräns för, varje vuxen person ska få $1,200 i fickan, och sen så om man tjänar en viss summa pengar så ska summan bli mindre och mindre, och sen fasas den ut så får ingenting. Varje barn, om man har barn så får man $500 per barn, va? Så tanken är väl då att man ska få lite extra cash nu med en gång, så man kan betala sin hyra, man kan betala sina räkningar, man kan köpa sin mat, man kan överleva en månad. Men det här är ju bara en månad, va? Det räcker bara en månad. Så Tanken är ju också att det ska hjälpa företag, att företag inte ska behöva sparka så många, utan med andra ord småföretag framförallt, men även större företag, de ska då kunna betala löner för att ha kvar sina anställda, fast de anställda inte går till jobbet eller har något jobb att gå, för att de är ju nedstängda med stor sannolikhet, va? Så tanken är ju då att istället för att sparka och göra människor arbetslösa, så har människor fortfarande kvar jobbet och får en lön av jobbet, av arbetsgivaren helt enkelt, va? Men lönen betalas ju då av staten, va? Men igen, det räcker ju bara för en månad, så att om det här, om USA fortfarande är helt nedstängt i princip om en månad, så kommer det fortfarande att behövas ett nytt stimulanspaket. Om jag förstår saken rätt, så det här stimulanspaketet som var på 2 biljoner, ja, trillion dollar, kan gå upp till 6 biljoner dollar. Det finns ett utrymme att tredubbla det helt enkelt. Just för att om det här fortgår och går längre, så måste det kunna finnas mer pengar. Man ska inte behöva göra en helt ny stimulanspaket och gå igenom kongressen igen. Utan det finns det finns ett tak, ett betydligt högre tak än det man börjar dela ut just nu. Och jag skulle gissa på att det kommer att kunna ske om några veckor. Mm. Och det är också värt att nämna att det tar ju tag nu. Det finns ju en förskjutningseffekt. Så att de första checkarna, och det, om man har direct deposit med andra ord, om man har via Skatteverket då, man har då så direct deposit, så när man får skatteåterbäringen, så kommer det direkt in på bankkontot. Det kommer ju ta ytterligare 1,5 vecka innan det kommer att skickas ut, och många kommer ju få checkar i posten som kanske tar en månad från nu, så att själva stimulansen kommer att ta förmodligen 3-4 veckor innan det börjar kännas av, innan människor faktiskt ser pengarna i fickan, innan företagen börjar se pengarna i fickan, va? Mm. Så att från och med nu, och det som har skett de senaste 10-15 dagarna fram till, vad ska man säga, ytterligare 3-4 veckor framåt, så är man ju fortfarande egentligen utan några egentliga medel helt enkelt. Det finns ju ingenting att gå till förrän pengarna börjar rulla in.
Mm. Alltså den här krisen i USA, den är väldigt stor, det är över 100 000 som har bekräftats av covid-19 då. Och ja, vissa regioner har ju påverkats mer än andra, som till exempel New York City. Och jag läste en ganska intressant artikel här om dagen, jag skickar länken till dig tror jag. Och det är The National Correspondent, en författare som heter Alexander Nazarian, som skriver att epicentret New York City då, det hade kunnat undvikas med lite smartare politik. Och de flesta lägger skulden på Donald Trump, de är som är vänsterliberaler, men den här personen här menar att den stora hjälten här, det är New Yorks guvernör Andrew Cuomo, vi har pratat om honom förut, men en som är skyldig till det här, det är delvis Bill de Blasio, och han berättar då, som är då borgmästare i New York och som är demokrat och som var en tidigare presidentkandidat också. Han skriver i en artikel att Bill de Blasio, han uppmanade folk redan i februari att gå ut på gatan och leva som vanligt, alltså sådana saker, han tog det inte på allvar. Och sen menar den här författaren också att även Trump har gjort misstag, men att han lägger skulden även på Bill de Blasio tycker jag är intressant.
Ja, jag tror att lägga skulden på en person, bara säga att det är Trumps fel. Jag menar, Trump kan ju inte kontrollera. När man tittar på till exempel städer och delstater, så har ju faktiskt guvernören och borgmästarna betydligt mer makt än presidenten, va? Så att, men också, man måste ju lägga skulden på människor. Det var en kompis till mig som bor i New York City faktiskt, som skickade en bild i morse och visade hur det såg ut i Central Park. Det var ju packat. Människor promenerade omkring och det var ju liksom så. Och betedde sig nästan, det var inte lika packat som det är normalt på en lördag morgon, men det var rätt mycket människor ute. Och då ser man ju att det spelar ju ingen roll vad Trump har sagt, det spelar ingen roll vad Andrew Cuomo har sagt, det spelar ingen roll vad Bill de Blasio har sagt, människor bryr sig inte. Det är som i Sverige med, bryr man sig inte, då har ju inte politiken eller experten någon som helst, vad ska man säga, makt, annat än att då blir det ju totalitärt samhälle till sist. Man måste ju börja arrestera folk, vilket vissa länder har börjat göra, va? Mm. Så att jag tror att man måste börja ta eget ansvar först, och sen så börjar det på kommunnivå. Vad har borgmästaren skickat ut för signaler, och sen delstatsnivå och sen presidenten, va? Så jag tror att man kan men absolut, både de Blasio och Andrew Cuomo skickar ju ut fel signaler till att börja med, va? Men det tar ju naturligtvis inte svensk media upp, framförallt just för att de är ju demokrater naturligtvis. Det här gäller det bara att gå efter Trump.
Mm. Och på tal om svensk media, du har varit kritisk till Marcus Oskarsson, han som jobbar på TV4 och som, jag vet inte om det varje morgon, men ganska ofta så pratar han om USA och allt annat, och jag har ju följt hans USA-rapportering, och ibland är den bra men oftast är den dålig, och du brukar debattera med honom på hans Facebook-tråd, jag brukar inte göra det, men du brukar det, och ja, du kan berätta lite om den senaste incidenten kanske.
Ja, jag brukar lägga in inlägg här, går in och faktacheckar honom lite grann. Han gör ju allt från rålögner till missledande kommentarer. Han utelämnar väldigt viktig information. Och så, men jag är ju blockad, så jag kan inte göra det längre heller. Men jag kan hitta på en andra knep för att göra det. Men i alla fall, så han, jag kan ge ett perfekt exempel då. Han gjorde något inlägg, och många av hans inlägg nu, jag kan inte se dem längre om USA. Jag kan se många andra inlägg, men många av USA, antingen så kan jag inte se dem för att jag är blockad, eller så kan jag inte se dem för att han har raderat dem. Men Men Marcus Oskarsson då, han gjorde något inlägg där han då visade upp att USA är på väg i ett rent helvete, att det liksom är ett problem och det är massproblem, alla är sjuka, massor blir sjuka och så vidare och så vidare, va. Med andra ord, typisk svensk medias skrämselpropaganda helt enkelt, va. Och sen så lyssnade jag då på en presskonferens bara några timmar efteråt med Dr. Birx och Dr. Fauci, de två som är då Corona Response Groups för Trump, va, experterna, va. Och de sa ju rakt ut att vi måste sluta sprida den här skrämselpropagandan, därför att vetenskapen och datan stödjer inte propagandan eller skrämsel, liksom rapporterna att var och varannan människa i USA är på gång att bli sjuka och massa dör. Och då visar de vad siffran säger, va. Mm. Hälften av alla fall, drygt hälften, för det var igår det här, så det kan ju förändras tills idag, men det var igår, 55% av alla smittade, bekräftade smittade, finns i New York City, okej? New Orleans är också en så kallad hotspot, Detroit med, men framförallt är det storstäderna, med specifikt New York City. Nummer två så är det, USA har ju börjat masstesta. Det var ju Trump, Trump sa redan långt från början, så sa ju Trump att när väl USA börjar masstesta så kommer antalet smittade att gå upp. Därför att många kommer att bli testade som har smittan som vi just nu inte vet om. Och Oskarsson var ju en av dem som omedelbart började kritisera Trump och sa att du vet ju inte vad du pratar om. För Trump sa ju också att ju fler som bekräftar smittade kommer vi också se att dödssiffran kommer också att sjunka. Den kommer att bli ganska låg. Därför att många är smittade nu som sen kommer att... Jag tror vi pratade om det förut, va? Så i alla fall, så statistiken stödjer ju liksom inte den här skrämselpropagandan. Så att för närvarande är det ju så att av alla de som testar så är det bara 14%, och det här är statistiken från igår, jag har inte sett den idag, men igår, 14% är bekräftade positiva. 86% som testas bekräftas negativa. Endast 1,5%, det är 1,5% för mycket, men 1,5% i USA som bekräftas smittade har dött av det här. Så den siffran är faktiskt väldigt låg. Det kan jämföras med Sverige som ligger på 2,5% när jag kollade den senaste igår. Mm. Och Italien som är på någonstans runt 10%. Va? Så USA faktiskt klarar sig väldigt, väldigt, väldigt bra. Så att det är ju sådana saker som jag tycker det är viktigt att ta med. Så när Oskarsson slänger ut saker och ting så får han då framstå som att hela USA genomgår ett helvete. Va? Men det är ju inte så. Och det som är viktigt att nämna också, som också Dr. Birx och Dr. Fauci berättade, det är att USA nu gör en strategi som baseras på, om du minns rätt, vi pratade om att Trump vill börja öppna upp saker och ting så snart som möjligt. Oskarsson i sina kommentarer sa att Trump är galen som vill öppna upp USA. Va? Men det har inte Trump sagt. Han vill ju öppna upp, men han har också sagt väldigt noga
att... Det här med att han vill öppna upp USA till påsk.
Precis. Och han har också varit väldigt noga med att förklara att vi kan inte se det som att vi stänger hela USA eller vi öppnar hela USA. Det finns ett mellanting, och det är precis det de här experterna nu pratar om också. Det kallas för data stratifying, det lärde jag mig just igår. Som de gör just nu med datan, och det här är väldigt viktigt att förstå. Man börjar bryta ner datan och se hur det ser ut i landet, hur det ser ut i delstaterna, hur det ser ut i olika län i de här counties, och även hur det ser ut i varje kommun. Så med andra ord, Trumps poäng är här, vilket han har stöd nu av de här experterna som säger samma sak. Det finns möjligheter att vissa kommuner kan börja öppna upp lite mer. Till exempel att ute på landsbygden som inte har några egentliga problem med det här viruset. Va? Det finns ingen anledning till att allt ska vara stängt där. Unga människor som är friska kan till exempel eventuellt börja gå tillbaka till jobbet nu för att dra igång i den kommunen. Va? Medans äldre personer kanske bör stanna hemma lite längre. Va? Och det är det som man kommer att se nu i USA. Tror jag kommer att börja ske, att man öppnar upp vissa grupper och vissa kommuner baserat på vad datan visar. Va? Det är i alla fall det snacket går. Va? Och det är det som jag önskar att Sverige börjar, och svensk media naturligtvis, Marcus Oskarsson med, tog upp i sina rapporteringar. Istället för bara att säga att Trump är galen som vill öppna upp i USA. Mm. Att de faktiskt förklarar att det är så här han resonerar. Och han har stöd av det av de medicinska experterna som pratar om precis samma sak. Att det är det här strategin som gäller. Och Trump har varit väldigt noga med att säga att jag lyssnar på mina medicinska experter. De kommer att få en extremt viktig roll om hur det sker det här, naturligtvis. Så att det är sånt där som jag önskar att svensk media med Oskarsson i spetsen tog upp och förstod istället för att dölja. För att det är liksom, det är ett annat perspektiv på hela situationen.
Mm, verkligen, verkligen. Har du något mer att ta upp om det här eller om något annat?
Ja, jag tänkte att... jag tänkte prata om det här Defense Production Act som det har varit. Trump har ju blivit kritiserad. Han gjorde... Vi pratade med för några veckor sedan, jag tror det var, vilket datum var det, typ 8-9 dagar sedan som han invoked den här Defense Production Act. Och Trumps hela idé, han fick lite kritik för att han använder den inte. Han har, vad ska man säga, han har invoked, men han har liksom inte gjort någonting med den, va. Därför att Trumps hela tanke har ju varit att han vill att företag ska producera saker frivilligt istället för med tvång. För att när man gör saker frivilligt så generellt så blir det ju bättre, va? Människor är mer intresserade att ställa upp när man gör det frivilligt än man blir tvingade, va? Men igår i alla fall så bröt samtalen mellan Trump och General Motors. General Motors är ett väldigt stort företag. Och Trump var inte nöjd med hur General Motors agerade i den här frågan. Så Trump nu använde sig av den här Defense Production Act för första gången genom att tvinga General Motors att tillverka ventilatorer. Mm. Många företag har ställt upp frivilligt. Ford till exempel, ett annat bilföretag där, ställde upp frivilligt omedelbart att tillverka ventilatorer. General Motors var väldigt, väldigt tveksamma. De var slingrade sig, de var inte intresserade. Så då sa Trump att okej, stopp och belägg, nu är ni tvungna att göra det, punkt slut, va? Så det är någonting som han har gjort nu i alla fall.
Jag läser också att han överväger, jag läser på Twitter nu, han skrev det här för 12 minuter sedan, han överväger en karantän, alltså hotspot för karantän, säger man. Till exempel New York och New Jersey och Connecticut, och han ska fundera på det här och kan återkomma med ett beslut snart. Så att, ja, vi får se om han gör det. Och, ja.
Och det, ja, precis. Och det är precis det här som data stratifying då, som det här innebär, om jag förstod hela saken rätt, va? Det är att man sätter New York i en karantän, men det finns ingen anledning att sätta, vad ska man säga, en liten by ute på landsbygden i karantän som inte har en enda person sjuk, va? Utan man måste titta på det på så vis, va? Och jag tror att de är helt rätt. Det jag tror de också måste börja fundera på det att, och det var någonting som faktiskt Patrick Leahy, han som är senator här för Vermont, som gick ut och sa alldeles i pressen igår, han sa att New York-bor, kom inte och besök Vermont nu. Ni normalt är ni välkomna, men inte just nu. Med andra ord, tanken är ju då att bara för att ni är i New York och det är ett problem där, och inte upp till Vermont, för det är faktiskt många i New York och New Jersey som har sommarstugor här i Vermont. Mm. Så att han säger att kom inte upp och fira semester här och inte till era sommarstugor, för då kommer ni bara dra med er problemet. Va? Det är ungefär som det, om jag förstår saken rätt, skåningar säger om Stockholm. Stanna i Stockholm, kom inte och besök Skåne just nu. Ni är välkomna normalt, men vi måste försöka stoppa det. Det tror jag är en viktig del av det här. Man sätter New York i karantän, men man måste också stoppa trafiken så att inte en massa smittar åker upp hit och börjar smitta oss.
Mm. Mm. Okej, har vi något mer?
Nej, jag tror det var ungefär allt för nu. Jag tänkte bara nämna att måndag, jag tror det är måndag, så har de här 15 dagarna gått, som då är, vad ska man säga, det här, det är inte lockdown men stay home då för USA, att man, den tidsfristen går ut på måndag, så om inte måndag så definitivt på tisdag så kommer nu Trump, baserat på förmodligen hans medicinska experter, att komma ut med nya rekommendationer eller upprätthålla samma rekommendationer. Så håll utkik måndag och tisdag vad som pågår i USA, därför att det kommer att komma uppdateringar till vad som framtiden kommer att ske, om det kommer att fortsätta som det är eller om det kommer att öppnas upp lite grann. Och det kommer att bli intressant hur och det kommer att finnas tillräckligt mycket data om ett par, tre dagar för att kunna ta ett beslut om framtiden, om den närmsta framtiden.
Ja, jag kom på en sak till jag vill säga också. Det var att Joe Biden, han har ju sina webbsändningar som han kör från sitt hem, från Wilmington är det väl, och han alltså livesändningar har han, alltså han vill på något sätt visa att det är jag som kan leda i coronakrisen. Och jag såg den igår, jag såg bara lite grann, jag tog en skärmdump som jag lade ut på Facebook, och den visade att han hade hela 5500 tittare.
Ja, jag såg det.
Det här är alltså Demokraternas presidentkandidat med, alltså 5000, det kan ju vara en YouTuber i Sverige ungefär. Så jag menar, det här är kort och gott, ingen bryr sig om Joe Biden om man har 5000 tittare. Sen såg jag presskonferensen som Trump höll också igår tillsammans med sitt team då, det var 50 000. Så att jag menar, liksom, han är helt bortglömd, Joe Biden, just nu, och det är ingen som tänker på det här demokratiska racet längre, utan Trump har helt stulit liksom all form av rampljus. Och man kan kritisera Trump för liksom delar av hanteringen, uttalanden och sådana saker, att han blir lätt sur, han var arg på, jag tror att det var Michigans guvernör nu. Ja, just det. Kvinnlig guvernör i Michigan som heter...
Och även Washington.
Ja, just okej. Gretchen Whitmer heter hon i Michigan. Mm-hmm, och han sa något om att ni ska inte få några ventilators. Alltså något sånt där, sa han. Väldigt korkat sagt. Men i alla fall, alltså, det kan man tycka att det är dumt. Men alltså, han är populär, Trump. Och Joe Biden, det är dit jag vill komma. Han har ingen chans i det här racet om vem som kan leda i coronakrisen. Ingen alls egentligen.
Och jag tror så här, att om USA... Jag menar, vi nämnde i förra avsnittet att, tror jag var, att Trump har ju 60% godkänt nu i sin coronarespons. Han har 49% godkänt generellt, vilket är väldigt höga siffror faktiskt. Så om USA går igenom det här på ett ganska bra sätt, ekonomin kommer faktiskt, tror jag, att återhämta sig. Inte kanske exakt som det var för 2 månader sedan, men det kommer att återhämta sig, det kommer att gå bättre. Och det är tillräckligt mycket tid nu för att kunna göra saker och ting positiv skillnad igen här för USA fram till valet i november, va? Så att om det här slutar på ett hyfsat sätt så kommer det bli en enkel seger för Trump i valet. För att då kommer folk att inse att under en stor kris så har Trump fixat det här ändå. Ekonomin återhämtar sig. Så att det bästa för demokraterna hoppas ju på att allt ska klappa ihop och gå åt skogen för USA. Men det kommer inte att göra helt enkelt. Och USA, precis som jag såg i Sverige, att socialdemokraternas stöd har ökat nu. Det sker i USA med att när det blir kris så tenderar man att ge lite extra stöd till till ledarna helt enkelt. Och sköter man situationen bra så kan ju det stödet och extra stödet då ge extra röster under ett val. Mm. Och det är det jag tror vi kommer att se. Jag tänkte också nämna någonting som också är viktigt. Det har ju snackats mycket om att USA har ju, de har ju haft ont om ventilatorer och respiratorer och massa sådana grejer. Och det var ett stort problem. Och det jag tänkte nämna var att om du kommer ihåg den här svininfluensan H1N1, var det nu för typ 10 år sedan och sånt där. Obama använde alla de, USA har ju normalt haft under en tid ett stort lager med respiratorer och ventilatorer och allt sånt där. Under den här svininfluensan så blev de lagren under Obama, de helt enkelt, de använde allting. Men det Obamas administration då gjorde var de fyllde inte på lagren igen, utan de måste stå tomma. Så lagren har stått tomma. Så någon eller några har ju naturligtvis vetat om att lagren är tomma, har vetat det under en längre tid men inte gjort någonting åt det, va. Så det är ett problem också att lagren tömdes under Obama men aldrig fylldes på. Det är ju någonting som man tycker att Trump borde också kunna kollat upp också. För han har ju varit president nu i 3 år, va. Att han borde kollat upp vad har vi för lager. Vem är chef för våra lager för medicinsk utrustning och hur ser lagren ut, va. Så det är någonting som både Obama och Trump tror jag har dropped the ball, att de kunde ha gjort ett bättre jobb. Men förhoppningsvis nu, Trump är ju en person som gillar action. Han tar ju liksom tag i saker och ting, så att jag tror att han kommer att se till att lagren fylls upp nu när väl den här situationen går över, för att inte det här ska kunna inträffa igen. Virus kommer att komma, men vi måste ha lager nu som ser till att vi har grejerna vi behöver, och det tror jag Trump kommer att fixa.
Och Sverige har inga lager alls, kommer jag att sluta med. Men, ja, precis. Okej, men tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1063 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, men vi hörs snart igen. We'll be right back.